Då får jag säga god förmiddag och välkommen Dennis Runt.
Tack, tack.
Och här i min hand, som jag har sträckläst, ska jag säga, din nya bok Big Daddy. Nu är den klar.
Nu är den klar, ja.
Och det här, vi träffades för några år sedan. Då var du ute med My Darling Dolly. Det handlar om din mamma och din mormor. Släkten där kring. Nu har du gett dig på din, ska jag säga, utgående från din farfar och din morfar. Två vitt skilda individer som ändå kopplas samman, kanske via dig, men
på något sätt, ja.
Det här har varit ett gediget arbete, det vet jag.
Ja, nu är det ju det nog, för det lever så väldigt mycket så att man måste hålla det så där i någon slags fora. Så att det försvinner hit och dit och far hit och dit. Det är ett spännande arbete nog att hålla på med det här gänget.
Det är din egen släkt. Är det liksom, är det det som driver dig att skriva, att det är just dina rötter?
Det som driver mig att skriva är nog inte att det är mina rötter, utan att det är människor. Jag tycker att människor är någonting av det intressantaste som finns. Och det är klart att när man ser att människor som har funnits i min närhet har upplevt sådana här saker, så är det ju väldigt roligt att berätta om det. Och viktigt också för den delen.
Men det slår mig, har alla så där spännande släktingar eller är det bara du?
Ja, det där var en väldigt bra fråga. Jag frågar mig själv också. Men vi kan säga på det här sättet att ibland är släktingar det man gör dem till. När det nu gäller min farfar så är det ju nog på det sättet som jag har skildrat det, för att jag bygger ju på dokument och dagböcker och sånt, så att så där är det. Och det kunde ju ha varit så mycket, mycket mer nu när det gäller honom. Men var sak har sin tid. Sen när det gäller min morfar, som alla som har läst My Darling Dolly, så vet ju att han försvann 1936. Det var att tystna. Och jag upprepar vad jag har sagt tidigare, att det där har stört oss barnbarn. För att han lovade komma och hämta sin dotter från Finland flera gånger. Och hon väntade på honom, men han kom aldrig. Och sen blev det tyst. Och istället för att bestraffa honom så har jag tagit mig vissa friheter när jag skildrar hans fortsatta öde. Hur jag tänker mig att det måste ha varit på basen av en massa olika omständigheter i USA. Och har jag liksom fått fram en sån här figur. Du vet ju, ABBA kommer igen. Men det kommer ju inte livslevande på scen, utan det är sådana, inte holocauster utan hologram. Och man kan väl säga att min morfar nu har blivit ett hologram som jag har skapat. Och jag tycker att jag ger honom en ganska bra roll. Han lyckas, men på ett tvetydigt sätt. Men ändå så finns det en balans där mellan det goda och det onda. Det är alltid lättare att skriva om sånt som är på avstånd. På långt avstånd.
För det var i Kalifornien han var verksam stor del av sitt liv. Och egentligen så börjar ju hela boken med ett samtal därifrån. Och det var den vägen ni ättlingar fick reda på att han nog hade funnits, minns han.
Åtminstone i romanen, ja.
För det är lite spännande här, Dennis. Man vet inte riktigt vad som är sant och vad som inte är.
Men det vet man aldrig. Det är på det sättet bara. Men där så vet man i alla fall att det är både sanning och fiktion. Och det är ju skönt att veta att det finns av båda sorterna. Men vad det var som är vad, så det ska vi nog inte sen vara så säkra på. Men det där är allting sånt som förstås kunde hända. Och kunde ha hänt. Och vissa saker har som sagt hänt. Men fråga mer.
Men det spelar ingen roll egentligen, för det är ju det vad det handlar om när man skriver.
Det är berättelse. Det är berättelse. Och den engagerar, jag vet att den engagerar.
Men om vi, intressant det här är också att både din då farfar och din morfar, berättelserna, deras liv, det går parallellt genom hela boken.
Livet är parallellt i många avseenden. Det händer alltid saker samtidigt. Och ibland korsas de här vägarna. Jag tycker det är ett intressant grepp. Det här är också parallellt med My Darling Dolly. Jorden är en, livet är en parallell.
Samtidigt är det här en väldigt fin historisk skildring. Jag menar, du skildrar ju skeenden i både Finland, Sverige och USA väldigt, väldigt riktigt.
När man lekar med sanning och fiktion och delvis skriver saga, så är det bra att ha en riktig verklighet i grunden. Och det här bygger nog på en riktig verklighet med de riktiga gatorna, de riktiga husen och så vidare. Spelplanen, den är grovt sann. Och nu för tiden är det så lätt att beskriva den, för att den finns ju på nätet. Du googlar dig fram till någonting, så är du där och så ser du det. Så skildrar du det. Och det är en bra smak. Det är en god smak, tror jag, att berättelsen att den utspelar sig i en verklig verklighet.
Mm, och igenkänningsfaktorn är hög, i synnerhet för oss österbottningar, men som också har många rötterna i Helsingfors till exempel, sen Vasa, Jakobstad.
Det där är också någonting som jag vill få fram, att inte kommer vi bara härifrån, inte kommer vi från den byn, inte kommer vi från den orten, vi kommer från många olika håll och vi består av många olika delar. Så att det här med att tala till exempel om österbottnisk, så det är en mångfald inom oss och utanför oss, vår värld, vår härkomst, den är mångsidig.
Och den har gjort oss till det vi är idag.
Ja, märkliga människor.
Mm. Men som du sa, det var på ett sätt kanske lättare för dig då att skildra din farfar Joel runt en känd person i Finland.
Det var svårare.
Mm-hmm.
För jag måste böja mig för vad som stod skrivet om hans liv. Medan när det gäller min morfar, så får jag leka. Han tillåter att jag leker lite. Men jag tyckte också att det var viktigt att skriva om min farfar. För att det har nu visserligen skrivits en hel del om honom, men mycket är oskrivet. Och det tyckte jag att det var viktigt att plocka fram.
Sen tycker jag du väldigt fint beskrev de här kretsarna han och familjen rörde sig i. Litterära kretsar, konstnärer.
Ja, det där är en verklighet som var verkligt verklig på 20, 30, 40 och också på 50-talet. Men nu är det som det ska vara borta. När man kommer in till Helsingfors via Alberga, där de bodde idag, så är det ju sönderbyggt av höghus och motorfartsleder, avfarter och vägar och så vidare bort. Men då i tiden så var det en liten konstnärskoloni, speciell på sitt sätt. Men det finns inte kvar annat än i minne och litteraturen.
Din morfars liv då, å andra sidan, skildras av för oss kanske sånt som vi har sett i filmer, Hollywoodfilmer, för det var i de kretsarna han rörde sig. Det handlade om, det var teater och det var biografer, och han var ju en företagare ute i fingerspetsarna. Men det var inte bara liksom det där ljusa, utan det var en del skumraskerier också inblandat, och maffian nämns också sådär.
Maffian nämns, ja, det är svårt att undvika den gränsen mellan, det finns ju en gråzon. Gränsen mellan lagligt och olagligt, det finns en gråzon. Och jag tror nog att i det landet, USA, på den tiden så var nog den här gränsen mellan det lagliga och olagliga var inte så klart, utan gråzonen var stor. Det dröjde väldigt länge innan myndigheterna tog tag i den här organiserade brottsligheten. Det var först någon gång på 60-talet. Så att det var svårt att undvika. Den organiserade brottsligheten, och är väl kanske ännu i denna dag. Och jag vet nog att det är många, många amerikafinländare som råkar ut för den på olika sätt. Det var någonting som genomsyrar samhället. Så han var ingalunda ensam. Han delade sitt öde med många.
Det som ju var med din morfar, och som jag kan tänka mig också kan bli en fortsättning, för jag tror, Dennis, det kommer en fortsättning på det här. Jag menar, han hade till exempel barn som inte kände till varandra. Släktar som inte kände till varandra förrän efter hans död.
Ja, men så där är det. Då i tiden när vi på på riktigt leta efter honom, det var på 1960-talet, så förstod vi att det var världens enklaste sak för en människa att försvinna i USA. För det fanns inte någon sån här ordentlig folkbokföring. De räknade invånarna var tionde år, men det var allt. Och det kommer överraskningar. Det vet nog, tror jag, att en stor del av österbottningarna som har släktingar där och också i Sverige blir överraskade över att ha ytterligare släktingar som de inte har känt till. Och det där gör ju livet ännu mer spännande på något sätt. Och för en person som vill berätta en historia så är det ju manna. För då kan man nog kanske inte koka ihop vad som helst, men ändå på något sätt föra berättelsen vidare på ett intresseväckande sätt. Och du frågade här tidigare om Charlie har varit i Finland. Och så mycket kan jag i alla fall glänta på förlåten. I mitt barndomshem på Skolskatan 44 i Vasa, där jag bodde tills det att jag fyllde 20 år, så fanns ett porträtt av en person som sades heta Charlie. Och jag frågade ju vem det var. Jag fick inget svar. Mm. Sånt.
Charlie, då din mammas bror, halvbror.
Ja.
Mm. Så det kommer en fortsättning.
Ja, det måste.
Och intressant det här, det är ju väldigt många personer vi får följa. Deras uppväxt och fram till deras död. Inte bara din farfar och din morfar utan din far till exempel. Dina syskon.
Yes.
Och alla verkar ha väldigt fascinerande liv. Men vi är tillbaka på det där jag sa. Är det bara du som har sån där spännande släkt? Eller är det som vi brukar säga, varje människa bär på sin historia?
Nu är det på det sättet att varje människa bär på sin historia. Jag är övertygad om att många har tillsammans med sina släktingar upplevt många spännande och intressanta stunder. Eller så är jag enormt lyckligt lottad på det sättet. Inte vet jag. Det är ljusa minnen, men det är också mörka minnen. Men det är levande minnen. Och det var en bra tid. Livet har varit en väldigt bra tid. Också för oss alla, ska vi säga.
Men som sagt, boken präglas också, eller släkthistorien präglas också av sjukdom, sorg, död.
Ja.
Kriget framför allt.
Ja. Och det som är fascinerande med det här kriget 1939-40 och sen fortsättningskriget. Så det är ju det att ju längre vi kommer från det, desto större på något vis blir de där efterverkningarna. Nu hör jag själv till en generation som har uppfostrats av människor som upplevde kriget. Och det har ju påverkat mig. Och det har också påverkat mitt sätt att uppfostra mina barn. Och jag är säker på att det sätt som de då har blivit uppfostrade på kommer också påverka deras sätt att uppfostra sina barn. Och det finns väldigt mycket som fortfarande mullrar av efter kriget. I varje berättelse som har sträckt sig under den här perioden så finns sådana minnen och påverkan av ruiner.
Och kriget här också någonting som egentligen knyter samman de här två, ska vi säga, huvudfigurerna, the big daddies.
Det var ett världskrig.
Mm.
Och där möttes de på sätt och, ja, där möttes de och så där indirekt, där morfar och en annan äldre släkting.
Mm. Hur tror du, Dennis, runt att dina kanske barnbarn eller barnbarnsbarn kommer att beskriva dig när de gör fortsättningen på släktkrönikan?
Ska vi tillåta dem att göra det?
För absolut.
Det första, så, ja. Ja, jag har ju nog fått beskrivningar än, så att jag har mina aningar om det blir någonting. Så det är ju han som sitter med näsan i datorn och bara skriver. Eller omgivarna en massa pärmar och bara bläddrar i dem och skriver. Inte vet jag, ingen aning. Det är upp till dem det. Man får väl göra sitt bästa för att lämna något levande minne efter sig. Kanske något skämt går vidare.
Framförallt fina böcker. Och du sa själv, du ångrar egentligen att den inte blev tjockare, den här Big Daddy, det fanns med, du kunde ha skrivit. Men hur skulle du själv beskriva liksom ditt sätt att skriva när du skriver i romanform?
No, för det första så har ju berättelsen klar från början. Jag vet hur den inleds och jag vet ungefär hur den slutar. Och sen är det en massa detaljer. Jag bara börjar när den inleds och så skriver jag på. Och det kommer ju nog väldigt mycket av sig själv. Jag har bra material, det har jag fortfarande nu med tanke på fortsättningen. Ett jättebra material att stödja mig på. En sån här verklig verklighet. Men att skriva så är ju inte bara att sitta och slå sig ner och sen börja. Utan efter en kort stund så tar det slut. Och då vet man inte hur man ska fortsätta. Och då finns bara en möjlighet och det är det att skicka det till det undermedvetna. Och göra något annat. Stiga upp och gå några varv eller göra något annat. Och då jobbar det undermedvetna. Och sen efter kanske en halv, en timme så kommer det. Fortsättningen och mera till. Så att det undermedvetna är en fantastisk sak för den skrivande människan. Och jag tror att det undermedvetna är det som man talar om som inspirationen. Det störs inte av saker och ting kring dig och annat som du tänker på. Utan det är stenhårt koncentrerat på den berättelse du ska berätta. Och det levererar. Tack vare det så fortsätter berättelsen.